Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger.
Med Christian och Doris.
Det är då avsnitt nummer 22 och vi har laddat upp med 7 stycken helt sjuka historier. Och ja, välkomna.
Välkomna. Ja, välkomna.
Ja, vi är fortfarande friska. Vi mår bra här hemma.
Ja, oh, very good, very good.
Jag vet inte riktigt vad vi ska ta snack om i introt här, så vi tar helt enkelt och bara kör igång.
Det gör vi.
Stalkad av min före detta pojkvän. Hej Christian och Doris. Jag älskar er kanal och poddar. Jag och min sambo kollar på er varje dag. Jag lyssnar på er podd när jag är på jobbet. Jag heter Carolina och jag är en tjej på 24. Jag har en riktig dramapryl som jag vill dela med mig av när jag har hört era andra poddar. Mitt före detta ex har gjort det helt upp och ner för mig och mitt liv. När vi gjorde slut stalkade han mig och försökte att få tag på mig, även om jag sagt till honom och skrivit till honom att jag inte vill ha med honom att göra. Att göra för att han var en farlig person mot mig som våldtog mig och misshandlade mig varje gång han var full. Han gör det bara svårare och svårare för mig att leva mitt liv med min sambo. Jag har fått mardrömmar och äter och sover dåligt och det påverkar mig helt klart. Och min sambo blir jätteorolig för mig, men nu till historien. Mitt ex stalkade mig och det gjorde att det blev polisindraget och rättegång och sånt skit. Han gick in i min lägenhet utan att jag ens bjöd in honom och för att jag drog in polisen och gjorde så att det blev rättegång och kontaktförbud. Han anklagar mig att jag är svinet som gjort allt fel, att jag överreagerar för att jag slängde ut honom från min lägenhet. Att jag har gjort allt fel mot honom. Snälla hjälp mig Christian och Doris. Vad ska jag göra? Är det jag som är svinet?
Alltså den här är riktigt, riktigt knepig skulle jag säga ärligt talat.
Ja, alltså han är ju psykopat.
Ja, men alltså vad kan man göra? Säg att din före detta börjar staka dig och liksom...
Ja, jag kan ju ta... Nej, men jag hade hämnats. Jag hade fan stakat tillbaka. Ska han få känna hur jävla kul det är. Så gå till ditt jobb, jag ska terra dig. Jag kommer göra ditt liv till ett helvete tillbaka.
Men han kanske bara vill träffa dig. Så han kanske bara blir glad när du dyker in där på jobbet. Hej Doris!
Ja, hej på dig då.
Och sen, när du
och
står
sen
där...
kommer jag varje dag, vet du. Varje dag.
Och sen när du står där...
Sen han är ute med polarna och dyker upp där med. Och du vet så han kommer känna att det är fucking pain in the ass istället.
Och när han ligger där inne och sover i sitt sovrum och kollar i fönstret så står du och kollar in och bara hej hej!
Ja, men den där är ju så här, om man var dum på fyllan, och det, är ju, det förstår ju jag att det är jobbigt, då har ju du någon sån form av rädsla för honom. Så då kan man ju inte göra som jag hade gjort.
Nej, men det här verkar då vara en elak människa.
Ja, en elak
som har misshandlat henne och sånt där innan. Eller jag har för mig sa det i historien.
Alltså polisanmäl.
Ja, alltså det är väl det man kan göra. Alltså är man liksom, är det som så att du inte
ansök
större...
Ansök om kontaktförbud.
Ja, för alltså, det finns inte så mycket mer man kan göra. Tydligen så har hon gjort det, om jag tolkar det rätt i historien.
Ja.
Vad mer kan man göra? Jo, ring polisen igen. Det finns väl det, typ det enda man kan göra.
Ja, det var svårt. Den där var jobbig.
Men jag skulle helt klart säga hon är ju inte svinet som har anmält honom.
Det
helt klart inte.
Absolut inte.
Alltså, det är väl det enda hon kan göra.
Det är han som verkar lite weirdo.
Alltså, det är bara fortsätta. Dyker han upp, anmäl. Dyker han upp, anmäl. Var en pain in the ass till polisen och förhoppningsvis kanske han lär sig eller kanske får sitta inne till slut. Liksom.
Ja, precis. Det är bara att inte ge sig.
Hon trodde jag stötte på henne. Pinsamt. Okej, jag fuckade upp riktigt ordentligt häromdagen och jag tänker att jag ska dela med mig lite av min historia. Jag är en man på 36 år som är lyckligt gift och 3 underbara barn tillsammans med min fru. Vi lever det klassiska villalivet och allting är perfekt. Sen ungefär 1 år tillbaka så kände jag att magen började välla över lite väl mycket och bestämde mig därför att fixa ett gymkort. Jag har varit riktigt duktig och håller än idag fast vid mitt löfte med åtminstone 3 besök i veckan på gymmet. Jag brukar vanligtvis besöka gymmet efter att jag har hjälpt till att lägga barnen hemma. Det gör att jag kommer till gymmet typ 8:30 på kvällen. Det är riktigt skönt och det brukar vara tomt på folk och väldigt lugnt på gymmet då. Gymmet jag går på har 2 stycken olika rum. 1 rum fyllt med konditionsmaskiner och 1 rum fyllt med fria vikter och yogamattor och så vidare. Jag brukar alltid starta mitt gympass med att springa 30 minuter på bandet. Det gör att jag blir varm och svettas som en schimpans på steroider ungefär. Efter det brukar jag gå in i andra rummet för att köra lite fria vikter. Efter att jag hade sprungit mina 30 minuter så märkte jag att gymmet inte var tomt på folk som det brukar. För när jag går in i rummet med de fria vikterna ligger det en överviktig tjej längst in på en yogamatta. Hon gör diverse övningar och jag ser att hon har sin mobil uppe som om hon pratar med jämna mellanrum. Jag antar att hon kanske har en live någonstans eller kanske spelar in någon video. Skitsamma, tänker jag, och fortsätter förbi mot de fria vikterna. När jag lyfter mina vikter så brukar jag alltid ta av min vixelring och stoppa den i högra strumpan för att inte skada ringen när jag lyfter vikterna. Och det blir samtidigt mer bekvämt för jag hatar hur ringen liksom klämmer till fingret när jag lyfter vikterna. Så jag stoppar ner ringen i strumpan och börjar mitt pass. Jag är en person som aldrig pratar med någon på gymmet. Jag drar alltid upp min luva och smäller i högtalarna för att blästa min musik när jag kör mitt pass. Det gör att jag totalt missade när kvinnan börjar skrika på mig den första minuten. Efter en stund får jag en liten klapp på axeln när jag vänder mig om. Där står den smått överviktiga kvinnan och skriker på mig att jag borde skämmas. Jag fattar verkligen ingenting. Hon står och håller mobilen mot mig så kan jag bara anta att hon filmar allt. Jag står där helt svettig och frågar vad hon håller på med. Hon säger igen att jag borde skämmas som är ett så äckligt svin. Jag fattar fortfarande ingenting. Och då säger hon att det är vidrigt hur jag som gift bara stoppar ner och gömmer min ring bara för att jag såg att hon var inne på gymmet. Jag börjar flina och känner samtidigt att jag inte orkar bråka. Varför ska jag behöva försvara mig? Jag känner den inte ens. Jag slänger helt enkelt i mina hörlurar och fortsätter mitt pass. Kvinnan försvinner bort till andra änden av rummet och jag hinner köra ungefär 5 minuter innan jag blir dyngsur och känner att något kallt rinner längs min rygg. Då har alltså kvinnan kommit tillbaka och tömt sin vattenflaska på mig som för övrigt inte var fylld med vatten utan något starkare. Har jag missat något? Så när börjar man supa på gymmet? Jag blir riktigt irriterad och ställer mig upp. Då ser kvinnan att jag blir arg så hon muttrar något, packar ihop sina prylar och lämnar gymmet. När jag sen kommer hem till min fru och stank ungefär som en hård utekväll så förklarade jag situationen och hon fann det hela väldigt roligt. Vilka självkära idioter som finns där ute.
Alltså den där var ju riktigt, riktigt jobbig. Vilken jävla kärring.
Ja, men så jävla löjligt. Vad fan har hon med det att göra? Om ju... han tar av sig ringen. Jag hade också, alltså jag har inte alltid våran giftring på mig.
Nej.
Vad fan spelar det för roll? Det är en jävla ring.
Men det är väl så att hon trodde väl att han tog av ringen bara när han gick in dit. Men han körde ju fria vikter.
Ja, men så löjligt.
Men vem är hon att vara så pass narcissistisk och självgod? Liksom, skulle jag vara i ett rum och i ett gym och en kvinna kommer in och tar av sig sin vigselring när hon skulle lyfta vikter? Då tänker ju inte jag på, det där gjorde hon för att jag ska tro att hon är singel liksom.
Ja, nej. Det där tyckte jag var jättelöjligt. Hon har ju absolut ingenting med hans jävla ring att göra överhuvudtaget. Nej. Så sätt den ner i båten och tyst.
Nej, alltså han har ju helt klart inte gjort någonting fel i den här situationen. Jag anser att det var
ett jävla äschor som häller sånt där på honom också.
Och sen är det ju också som så här att det har ju liksom blivit populärt nu med internet som blivit så stort, TikTok, Facebook, allt sånt där. Att liksom man ska filma allting. Alltså, och människor blir oftast på ett sätt som de inte är bakom kameran så kan de bli så framför kameran.
Ja, precis. Och vinklas väldigt fel.
Ja, men vi vinklas fel, men även att de blir kaxigare bara för att de tror att de har en publik som står och kollar och backar dem.
Nej, gud.
Och det märker man ju främst i USA när man kollar på såna här klipp från Facebook. Så fort det kommer en polis, tar de upp mobilen och står. Eller om någon ska tjafsa när man sitter i en grävmaskin och det kommer någon, då tar de upp en mobil och så står de och filmar. Alltså så här, liksom det har blivit så populärt att hänga ut folk och låtsas vara mer macho än vad man kanske vanligt inte är.
Någonting jag tycker är så hemskt när folk ligger ut när det har hänt en olycka till exempel på vägen.
Ja.
Det tycker jag är hemskt.
Ja, men det är riktigt hemskt. För alltså tänk om det hade varit din mamma som var i krocken eller din pappa eller bror eller bästa kompis.
Ja.
Ja, men det är väldigt hemskt att göra. Det tycker jag inte man ska göra. Eller samma sak om man ser någon drunkna till exempel. Det har jag också sett så här klipp och klippja. Om man ser någon drunkna ute i vattnet, en springer ut och hjälper, alla andra står och filmar. Bara, hallå. Ja.
Precis.
Vad håller man på med?
Ja, men alltså helt sjukt alltså.
Hade det varit som så att det var din mamma, pappa eller barn som håller på att drunkna, hade du velat att det ska ut på internet så att alla ser när den personen eventuellt kanske till och med dör?
Nej, det är så hemskt.
Nej, det tycker jag är någonting som är riktigt dåligt med den här generationen vi lever i just nu. Och det är liksom, hjälp folk först, sen kan du filma hur mycket du vill.
Ja, men han här i videon, eller videon bullen tänkte jag på där. Det är inte, han har inte gjort något fel.
Nej, han
har
absolut inte gjort något fel. Och den där kärringen verkar ju vara riktigt så egocentristisk, narcissistisk kärring.
Ja.
Som antagligen bara kaxigar för att hon har en live eller spelar in en video.
Exakt, hon ska skäms.
Brorsan byter lås i min lägenhet. För ett tag sedan förlorade min bror sitt arbete. Detta gjorde att han fick leva på sitt sparande tills hans sparade pengar helt var slut. När han inte längre hade några pengar kvar frågade han om det var okej att han och hans fru kunde flytta in hos mig tills dess att de har råd att fixa något eget. Till början så måste jag erkänna att jag tvekade lite då jag bor i en liten tvåa med kök. Det är knappast så jag får plats själv liksom. Enligt dem hade de inget annat val. De skulle bli vräkta ur lägenheten de bodde i och det stod mellan att flytta in till mig eller bo på gatan. Hjärta har jag ju och det är trots allt min bror. Självklart bjöd jag in dem och fixade en upplåsbar madrass som jag satte upp i vardagsrummet. Eller, ja, vardagsrummet. Spelrummet. Allt i ett rum liksom. Första månaden gick det faktiskt bra. Det var väldigt trångt men vi lyckades få det att funka. Andra månaden frågade min bror om han kunde köpa en säng istället för den upplåsbara sängen. Det gör det tydligen att han får ryggproblem. Jag sa att det var inte några problem så länge jag fortfarande har plats för min soffa, tv och bokhyllor. Jag sa även åt honom att han måste lämna lite utrymme kvar så man kan röra sig i lägenheten också. Det har nu gått 2,5 månader och allting har börjat bli mycket värre. När de flyttade in i början så brukade jag använda vardagsrummet som vanligt och efter en hård dags arbete brukar jag sätta mig i soffan och bara chilla lite innan det är dags att sova. Nu varenda gång jag går in i vardagsrummet så får jag alltid känslan av att jag tränger mig på. Ungefär som när man går in hos någon och inte känner sig välkommen. Oftast när jag går in i vardagsrummet så brukar min bror och hans fru sitta i sängen och jag brukar alltid knacka innan jag går in. När jag väl går in stirrar de bara på mig tills dess att jag lämnar rummet. Mitt egna vardagsrum. Ibland när jag sätter mig ner i soffan så kan de fråga om lite egen tid och uttrycka en önskan om att ha rummet för sig själva. Jag brukar alltid gå med på det och gå in i mitt eget sovrum. För någon vecka sedan så rann begäran över när min brors fru smsade och skrev ett schema. Ett schema med tider när det skulle vara okej för mig att vara i vardagsrummet och titta på tv och sitta i soffan och så vidare. Enligt hennes schema skulle de tillåta mig att använda vardagsrummet 1 timme varje eftermiddag och ungefär 20 minuter efter det att vi har ätit. Jag sa, no way, José. Aldrig i hela helvete att jag ska följa ditt jävla schema då det är min lägenhet till att börja med. Här är det jag som bestämmer. Hon skickade då en lista fylld med punkter om hur jag förstör henne och min brors äktenskap. Att det känns som de inte har något privatliv överhuvudtaget. Jag bor här. Jag försökte snacka med brorsan angående detta, men varken min bror eller hans fru pratar längre med mig, så jag antar att brorsan är på hennes sida. Idag kom det ett paket från Amazon som jag öppnade upp. I lådan var det ett nytt lås till min vardagsrumsdörr. Jag sa till brorsan att han aldrig i hela helvete skulle få installera det låset. Min bror säger att det är lite äckelvarning på mig som alltid vill ha tillgång till där de sover. Att det tär obehagligt och att han kommer installera låset vilket som. Är det jag som gjort fel här genom att inte ge min bror och hans fru egen tid i min egna lägenhet, i mitt egna sovrum där jag bor?
Absolut inte.
Det här är helt sjukt, men Det känns lite som att den här brorsan är väldigt snäll. Han har gett dem lillfingret och de tar hela handen.
Ja, jag har kastat ut dem i huvudet för det.
Ja, men alltså, kan inte de på något sätt liksom se det från en annan aspekt? Att de bor faktiskt hemma hos honom.
Var tacksamma för det liksom.
Han var snäll och ställde upp när de verkligen skulle hamna på gatan. Och om de vantrivs så mycket, ja men försök fixa en ny lägenhet liksom.
Exakt.
Och att de ska installera in ett nytt lås och han ska ha ett schema när han får vara i sitt egna vardagsrum. Alltså, det är bara sinnessjukt.
Det är dummast jag hört alltså.
Och jag kan säga att genom åren så har ju vi också haft så här, alltså inom, när vi liksom bor tillsammans och haft inneboenden och sånt. Och det är sällan en bra idé.
Alltså. Nej, alltså det går inte. Det är jättejobbigt är det.
Jag tror det beror på lite hur man är som människa. Men som till exempel mig och Doris som är så här. Alltså, vad ska man säga? Den enda personen jag kan umgås med 24/7, det är Doris. Mm. Alltså umgås jag med någon annan så har vi jättekul och sådär. Men efter någon dag, några dagar, så börjar man gå varandra på nerverna oavsett vem det är.
Mm.
Och till slut står man och stör sig på att den andra personen kanske ställer skon fel eller inte stänger luckorna. Det är bara så här små saker som egentligen är så här pissaker.
Mm.
Men som man ändå stör sig på för att man liksom lever tillsammans hela tiden.
Ja, nej, jag skulle aldrig kunna bo i ett kollektiv.
Nej.
Nej,
fattar ändå folk som gör det.
Oh, nej,
alltså så här, massa människor är typ så här hus. Stort hus och har egna rum för sig själva men ändå laga mat liksom. Alltså, det krävs som att man har en speciell personlighet för det.
Jag tror det.
Men att säg till exempel att min brorsa skulle antingen liksom hamnar han på gatan eller så flyttar han in hos oss, då skulle vi ställa upp. Alltså, man ställer ju upp för familjen men det skulle ju vara helt klart så här, alltså redan från början att det är vårt hus, våra regler, och börjar den andra personen liksom ställa krav så måste man ändå sätta ner foten redan från början.
Mm.
För att börjar man som han gjorde, om jag ska ge er privacy och börja gå ifrån sitt eget vardagsrum för deras skull, så blir det rätt att man liksom,
de tar andra, hela handen liksom.
De tar det för givet. Och sen vill ha mer och mer och mer, och till slut så är det väl han som får flytta ut i sin egna lägenhet liksom.
Mm-hmm.
Så jag anser att han har inte gjort fel här, och det tror jag är viktigt att man tar och sätter ner foten.
Det tror jag.
För det tror jag i de flesta relationer är bland det viktigaste man kan göra, och det är liksom, om man stör sig på någonting, var ärlig.
Mm.
Man kan lägga fram det på ett bra sätt, men samtidigt så måste man ändå vara transparent.
Ja, och säga ifrån om, inget, om det inte känns bra liksom.
Era sjukaste bekännelser. För 6 år sedan blev jag tillsammans med min flickvän. Vi är ihop än idag, men det finns en sak jag inte berättat. Min fru har en katt vid namnet Frans. Det är en vanlig bondkatt, så det är seriöst något fel på den. Katten är den hemskaste varelsen som någonsin existerat. Han kunde attackera mig från ingenstans, pissade och sket över hela lägenheten och var allmänt hemsk. Efter att ha levt med katten i 6 månader tog jag ett beslut. Jag surfade runt av en slump på Facebook och såg en katt som såg ut exakt som Frans, som såldes för 300 spänn. Jag köpte den nya katten och sålde Frans-jäveln till en barnfamilj. Min fru har än idag inte märkt att jag bytt ut hennes katt mot en som ser exakt likadan ut. Fast en mycket snällare katt.
Alltså, men vad fan är det då? Jag hade känt igen min katt, kan jag säga.
Vad hemskt, men ändå ack så roligt.
Ja, men nej. Det där är inte ens lite kul. Förstår, den andra katten har ju ändå liksom ett eget being, va? Den är speciell och attackeras och är så här gullig och så arg och så. Och så kommer någon, och så blir det snällhet plötsligt, och sen en katt är inte identisk med en annan katt. Jag hade sett direkt att det inte är min katt.
Ja, men antagligen så har hon då inte gjort det nu. Och alltså, Dorran är en sån typisk kattkvinna. Jag lovar er att om jag inte hade funnits med i bilden skulle Doris ha 20 katter.
Ja.
I liksom sin sovrum, i vardagsrummet, överallt.
De ska nannas hos mig.
Grejen är ju att jag är jätteallergisk mot katt. Mm. Men inte bara det stoppar ju det, utan vår dotter Kataleja är också alltså, farligt allergisk mot katt och häst.
Ja.
Men att vi har ju testat att fixa katt en gång i tiden.
Ja.
Det var, här var ganska många år sedan. Men Dorran och jag, vi bodde ute på landet. Och alltså, du har ju tjatat genom alla år vi varit ihop. Jag vill ha en katt, jag vill ha en katt, jag vill ha en katt. Jag har förklarat för dig att jag tål inte katt. Men till slut så gav jag efter och bara okej, okay, vi skaffar en katt. Vi åkte iväg, vi köpte en katt. Doris döpte honom till Murphy.
Mm.
Men, alltså, den var ju inte hemsk katt, det var han inte.
Han
var
inte hemsk. Han
drack ditt kaffe på morgonen.
Ja, och så när du stod och diskade så kom han och klättrade upp. Och det gjorde du.
Klättrade Doris. Han gick upp på diskbänken bakom mig och hoppade. Alltså hoppade typ 1 meter i luften för att sen sätta sina klor i min rygg. Jag var inte beredd att råka slå bort den. Och sen när man skulle sova varenda kväll. Så tyckte han det var fasligt roligt att klösa på fötterna från ingenstans. Vet, så här, fötterna kan titta fram lite ur täcket. Då kommer han från ingenstans.
Jag vet, och du bara så här, nej, katten får inte vara i sovrummet. Men jag bara, jo, det får han. När får han inte?
För jag hade ändå gått med på att okej, jag tål inte katt. Det kliar i mina ögon. Det liksom rinner, näsan rinner.
Ja.
Men fine, vi skaffar en katt om man inte är i sovrummet. Så jag vill kunna sova utan alltså, så här,
ja, men sen i alla fall så fick han vara i vårt sovrum. Och sen sa Christian att han får inte vara i vårt sovrum. Mer, så skulle jag stänga ut honom, så han började ju så här och rafsa, han skulle ju in och rafsa på dörren där.
Och sen så började Doris till slut tro på mig att jag faktiskt är allergisk mot katter när jag låg där på kvällarna. Jag kunde inte andas, jag fick så här
pep om det, astma typ.
Ja, allergi, astma fick jag riktigt ordentligt, så vi gjorde oss av med honom. Han åkte till Rickys pappa.
Ja.
Och där är han än idag.
Ja, och där hälsar vi på honom.
Men ibland. Åter till historien då. Alltså visst, Dorran, du hade ju märkt att han bytte ut katten. Men det är så galet kul.
Det är inte kul.
Det är faktiskt jättekul.
Det är sjukaste jag har hört alltså.
Nej.
Jo, det är faktiskt det.
Jättekul.
Jag tycker inte att
det var inte kul. Fransjäveln bor hos en familj numera. Och katten som bor hemma nu är jättesnäll.
Alltså vad sjukt alltså. Han kom undan med
det
också.
Ja, det här är 6 år sedan.
Men vad gjorde han med den andra katten?
Nej, han sålde den till en barnfamilj.
Han sålde?
Ja. Jag tror inte han dödade den. Alltså det tror jag inte. I historien sa att han sålde den till en barnfamilj.
Ja.
Men på tal om hemska katter så har ju du din beskärda erfarenhet, eller?
Jag älskar katter.
Speciellt så här inavlade katter som är så här riktigt speciella.
Ja, som typ flippar. Ja. Alltså jag gillar ju det här att de är så här, de är speciella. Typ så här, vilken katt var det nu då? Av alla katter? Jag vet inte. Nej, Sushi tror jag det var. Han var inavel.
Okay.
Och där kunde man ju sitta, du vet, så här. Han var jättegosig och så låg han och sov och så bara vaknade från ingenstans och bara så här, alltså så här, hoppade upp i ansiktet och bara klöste så här. Alltså typ, han var jätteknäpp.
Och det här var ju tiden innan vi skaffade, innan du hade barn eller någonting.
Ja, så det här var ju när jag var ung liksom. Ja. Då fick, då vet jag att det var en polare till mig hade ju bondgård, eller pappan där hade bondgård, och de hade ju katter jämt.
Som sprang fritt liksom.
Ja, som typ, alltså de parar sig och så skaffar de, alltså så lägger de ju kattungarna i, där i hö-grejen där de har. Så då sa pappan där, jag bara, åh vad söta, ta en om du vill. Och då tog jag den som var fulast för att den var så jävla ful.
Så
den
så,
och den hade ingen svans, du vet. Så här. Den såg helt, och den var skelögd. Alltså den såg helt retarded ut.
Ja, men det blir ju antagligen katterna skaffat barn med sina barn.
Ja.
Och sen de skaffat barn med sina barn.
Alltså, ja, men det blir liksom så här, alltså på riktigt inavel. Äkta inavel. Och alltså den där katten var så himla keff. Alltså den var jättehärlig katt, men vilken personlighet.
Och tal om inavel, har du hört talas om den här? Eller du har ju sett den.
Familjen,
Whittakers.
Ja. Ah, ja, ja.
Alltså där, kära vänner, har ni en riktigt, riktigt obehaglig video att kolla på.
Oh,
för det är en dokumentärfilmare som åker ut in the bush i USA liksom. Och det här är riktigt, det här är inte fejkat stage, att inga skådespelare. Det här är riktiga människor.
Det är alltså wrong turn,
ja,
människor.
Ja, alltså deluxe. Oh. Och han åker ut till den här familjen. Han är den första som någonsin har fått göra en intervju med dem.
Mm.
För att tidigare de har skjutit mot folk, eller inte de, men deras grannar har skjutit folk och sånt som kommer nära liksom.
Mm.
Men den här dokumentärfilmaren hjälper då den här familjen och på något sätt lyckas näsla sig in och få den här dokumentärsmöjligheten.
Uh-huh.
Och han spelar in det här, och alltså Soft White Underbelly heter han som har gjort den, tror jag finns på YouTube.
Uh-huh.
Och The Whittakers heter själva familjen. Men alltså där snackar vi inavel.
Alltså det är jätteobehagligt där, och de kan inte prata typ. De så här skäller som hundar. Och
De är liksom 5-6 stycken personer.
Ja, fy fan.
Syskon tror jag de är. Syskon eller kusiner.
Ja, syskon och barn och syskon och barn. Och så de är barn med varann.
En är jätteskelögd, du kan knappt prata. En kan inte prata alls. Mm. Det bara står och piper och gör ljud, en gammal gubbe.
Men att de inte, att de tycker att det, jag fattar ju inte den där grejen. För låt säga, alltså de är en hel familj.
Ja.
Och de är liksom så här, ja, de är syskon med varandra, men samtidigt är mamman syster. Alltså fattar du?
Ja.
Alltså det är så sjukt hur de ändå kan, för någonstans i det här ledet så måste man ju fatta att det blir fel. Och det var ju två bröder hade ju dött och sånt.
Ja, det är jättemånga av syskonen hade
dött. Som har dött liksom och gått bort just alltså av komplikationer, som att det blir det när du liksom ligger med ditt barn eller så här.
Ja, men precis. Alltså det,
skaffa barn med ditt barn. Alltså det är så sjukt.
Antagligen så har vi börjat med några som visste att det var fel. Och sen som sedan har isolerat sig. Och sen från generation till generation har det gått vidare.
Så det har blivit normalt för
dem. Ja, men precis. Ah. Det är det enda de vet. Och de har bott i samma hus hela sitt liv. De kanske inte socialiserar sig så mycket med människor. Och, alltså det här blir deras verklighet, vilket är helt galet att liksom kolla på.
Ja, alltså ni måste se den. Ni måste se den.
The Whittakers tror det finns på YouTube och på Facebook.
Ja, kolla det.
Några gånger i månaden när min fru har somnat brukar jag beställa en pizza och 8 stycken drumsticks. Jag sitter sen i våran bakgård och äter upp allting själv i min ensamhet. Jag brukar alltid göra mig av med alla bevis innan jag själv går och lägger mig.
Varför skulle man vilja göra det? Va?
Jag vet inte. Är det som så att han är snål och vill inte köpa
det
till...
Det där var jättekonvärt. Vad är det för bekännelse?
Nej, är det kanske så här att de är ett par som försöker gå ner i vikt?
Ingen aning.
Du vet, såhär, vi ska äta diet och så fort kärringen har somnat så går hon ut i bakgrunden och käkar pizza och drumsticks. Liksom.
Ja, men låt den vara.
Ja, men det här är ju en bekännelse.
Ja, men jättekonstigt att hålla det såhär som en hemlighet. Då.
Ja, det beror på helt hur man har, liksom, vad man har för slags förhållande.
Ja, men
säger de har gått ihop, nu i år ska vi gå ner i vikt. Hon går ner i vikt, men det gör inte han. Han går ut och käkar pizza på kvällarna. Liksom.
Ja, den var speciell.
Jag har Tourettes och även tics, men det är inte min bekännelse. Alla vet om min sjukdom och alla jag känner har lite överseende med detta. De vet dock inte om att ibland är det inte mina sjukdomar som gör att jag säger vissa saker. Ibland kanske jag inte bara gillar en människa och därför bara kastar ur mig lite taskiga saker för att sen skylla på min sjukdom. Bajskorp!
Det där var kul.
Det där var lite hemskt, ja, men lite
alltså,
kul.
Ja, men att skilja. Ja, ja, men alltså man kan ju vara ärlig, men man kan ju också ha Tourettes liksom. Så att det var ju kul.
Den här personen hade ju det, men att liksom utnyttja ju situationen lite genom att om man kanske inte gillar någon så kan man säga något taskigt. Fast det kanske inte är, alltså det är frivilligt sagt.
Mm. Jag har ju följt en kille med Tourettes. Alltså han har alltså grov Tourettes. Nu snackar vi alltså...
Han från England?
Ja. Vad heter han nu igen? Jake? Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Är han som är tatuerad i ansiktet?
Ja, exakt, ja. Exakt. Oblond.
Ja.
Men han i alla fall, det är en kille som sagt som jag följer. Och han är ju så här, alltså, när han flyger flygplan,
ja,
då är det ju så här, han sa det, alltså, det är hemskt. Han kan inte flyga längre för att han, ja, men han skrek ju typ så här att det är en bomb på planet, du vet så här. It's a bomb on the plane, you're all gonna die. Du vet så här, vad skriker du? Ja,
vad jobbigt.
Så där fick ju piloten gå in och bara, vi har en passenger with Tourette syndrome, typ så här. Och han bara, fuck, ja, you're all gonna die, motherfuckers.
Jag har också hört han berätta om en historia när han skulle ligga med en tjej och han stod liksom mitt i själva akten, så bara, you smell like fucking fish.
Ja, typ så här, you smell bad, it smell ass. Du vet, så här, han är helt, men alltså, det är synd om honom.
100%, men det är ju jättehemskt. Han kan inte rå fört.
Nej, men även om inte han kan rå fört, och liksom, du vet, så här, man, alltså, om man är en tjej och så ska man ligga med någon som har så rätt, som bara typ kastar ur sig typ att man luktar.
Ja, men det blir ju ändå så,
så jävla pins.
Ja, men precis. Så att, någonstans, även om han kanske säger sådana saker, vissa saker kanske han bara säger för att säga, men vissa saker kanske ligger någon sanning i. Man kan inte låta bli att undra.
Ja, exakt.
Är det som så att jag luktar röv? Liksom? Oh shit, eller sa han bara så? Vilket jobbigt läge.
Jag vet, men han har ju så här skitjobbigt. Det är så synd om honom.
Och det är så här,
Jack Francis heter han. Ja, Jack Francis.
Just det. Och sen ska man absolut inte skratta åt såna här saker, men ibland så blir det ju lite kul när liksom...
Ja, men han har ju story times liksom. Han har haft en YouTube-kanal innan och han sa att jag har haft story times med sin Tourette liksom. Ja. Allting han har gapat ur sig.
Och någonting är så här, som sagt, man ska ju inte skratta åt dem, men det finns ju såna liksom människor som har, vad ska man säga, svårigheter eller sjukdomar och diagnoser, men de own it, de äger det istället.
Ja, exakt.
Och bjuder på det. Du vet, det finns på YouTube någon tjej som ska, hon har en YouTube-kanal och ska hon till exempel baka, men hon har så grov Tourette så hon ska liksom försöka kläcka det ägget, men varenda ägg flyger in i väggen och så här, och då blir det ju lite kul.
Ja, men det har jag sett någon typ två killar på TikTok, tror jag.
Ja.
Och en är ju kock då, och sen han mår ju så dåligt, vet du, så han skulle stå och göra pizza. Och han bara så här, nu ska du knåda ut degen, och bara så här, boxa degen och kasta upp den i taket. Han fastnar i taket, kastar iväg den på golvet, och sen bara tar han upp den och var full med damm och skit.
Ja, men det är ju lite hemskt att skratta åt sånt, men samtidigt så bjuder
de
ju på.
Ja, men de bjuder ju på det. Alltså, bara för att de har Tourette så är de ju inte dumma i huvudet liksom.
Men jag såg ju något avsnitt, jag tror det var Outsiders jag såg, och då var det också så här, folk med Tourette och tics som samlades i någon grupp, så här, vet, camping man kunde göra. De går ihop, jättemånga som liksom kan knyta an med andra människor som har samma svårigheter.
Mm.
Men alltså, i den här kampet var det bland det värsta jag hört. Liksom, den ena triggar den andra.
Ja.
Och de alla hade Tourette, så de alla stod ju bara så värre och värre. Det bara gick runt i cirklar.
Ja, sjukt.
Det var helt galet. Men, ja, men det var väl en bekännelse?
Ja, det var en bekännelse i sig, ja.
När jag var 19 år gammal letade jag efter ett jobb, men lyckades aldrig få något. Alla i min närhet sa att jag behövde förbättra mitt CV, men jag visste inte hur. Så jag skapade en falsk jobbannons som erbjöd riktigt bra lön. Jag satte sedan min mail som kontakt och fick hundratals olika CV:n inskickade. Jag kunde sedan bara kopiera dem jag tyckte var bäst och byta ut namnet. Än idag vet ingen om detta. Inte ens min nuvarande arbetsgivare.
Ja, men alltså, det här är ju bra. Alla sätt är bra utan de dåliga.
Fast inte. Du kan ju för fan inte ta ett CV och bara byta ut namnet. Det är inte som så att du har varit rörmokare i 2 år, liksom, till exempel.
Nej, det är sant. Det går ju inte. Nej, jag trodde mer såhär CV i sig. Fattar du?
Ja, design och sånt är väl smart och kanske stjäla. Men då hade det räckt lika bra med att googla.
Ja, sant.
För det här är ett tips nu till alla er arbetssökande där ute. Att ett CV kommer aldrig ge dig jobbet, men det kommer ge dig sannolikheten att få jobbet mycket större.
Mm.
Och gör ett CV som sticker ut, designa det så snyggt man bara kan, enkelt. Alltså, jag personligen är lite arbetsskadad, vi håller på mycket med design och sånt med YouTube och det. Men alltså, det är ändå viktigt att liksom... Du säljer liksom en produkt. Du säljer
jag tror att du skulle börja jobba på Arbetsförmedlingen.
Tror du det?
Ja,
skulle jag passa
det
där?
Ja, det skulle du göra faktiskt.
Jag tror inte vi skulle ha några
eller
arbetslösa.
Eller så får du jobba med han i Finspång.
Ja, Nyföretagarcentrum.
Ja, du kan jobba med honom.
Och det har vi sagt innan, men Nyföretagarcentrum var ju de som hjälpte oss att starta företag.
Mm.
Helt gratis här i Sverige. Så om ni vill starta företag, Nyföretagarcentrum.
Gå och åker ni till Äggskalbein i Finspång.
Ja, men de finns över hela Sverige.
Ja, men åk till han i Finspång.
Han är bra.
Utnyttjade ett mänskligt fel. Är det jag som gjort fel? Häromdagen skulle jag ner till min lokala ICA-butik för att handla lite mat för kvällens middag. Jag skulle laga chicken wings med klyftpotatis som är en stor favorit hemma. När jag långsamt promenerade genom butiken på väg mot frysdiskarna där mina chicken wings fanns, så gick jag förbi charkavdelningen där de säljer kött. Jag gick förbi en disk som är fylld med stora ryggbiffar och hajar till lite. Jag står där i några minuter och kollar på den stora prislappen framför och tänker för mig själv, kan detta verkligen stämma? På prislappen stod det 79 kronor styck och inte 79 kronor kilot. Varje förpackning med ryggbiff innehöll cirka 1,5 kilo och 79 spänn kilot, ja, det är ett galet bra pris. Men 79 kronor styck, det är helt sinnessjukt och nästan lite för bra för att vara sant, vilket det antagligen var, men samtidigt stod det på prislappen 79 kronor styck. Varje söndag brukar jag alltid laga middag tillsammans med några vänner där vi hjälper utsatta människor. Vi gör helt enkelt ett storkok och sen åker vi ut i en större lastbil och delar ut mat till människor som inte alltid har råd att äta. Jag tänker att det är helt perfekt och börjar därför fylla min kundkorg med 10 stycken förpackningar. När jag kommer till kassan så gick köttet in som 79 kronor kilot och inte 79 kronor styck som jag anade. Jag lät kassörskan fortsätta och sen betalade jag. När jag stod och packade mina varor stod jag och låtsade stirra på mitt kvitto och sa sen till kassörskan att någonting är fel. Jag visade henne sen bilden jag tagit av prislappen och hon tillkallade sin chef. Chefen blev riktigt upprörd och menade på att jag måste ju själv förstå att det är ett mänskligt misstag och att de omöjligt kan sälja dessa köttbitar för det låga priset. Men jag stod på mig själv och sa att det var priset ni satte, så det är priset jag ska betala. Chefen förklarade för mig att grattis, du har just gjort att en av våra medarbetare har fått sparken. Jag fick riktigt dåligt samvete och sa att så viktigt är inte köttet. Jag kan lämna tillbaka allting då det inte är meningen att någon ska behöva få sparken. Han sa att skadan är redan skedd och bad mig sen lämna. Efter det har jag haft otroligt dåligt samvete. Gjorde jag fel som utnyttjade situationen trots att det kommer att gå till utsatta människor som behöver hjälp?
Ja, alltså sådär hade jag med kunnat göra.
Alltså jag hade nog inte kunnat gjort så.
Jag hade inte stått och giddrat om det, utan alltså så här, förstår du? Ja. Jag hade ju typ, ja, går det så går det och kom undan med.
Ja, precis. Men samtidigt 79 kronor kilot för ryggbiff.
Nej, styck.
Ja, precis.
Kilot är ju också billigt.
Ja, liksom. Men precis. Det är det jag menar. 79 kronor, alltså det kostar vanligtvis typ 250 kronor för svensk ryggbiff upp till 300. Och vissa Ica-butiker 349 till och med.
Ja.
Så 79 kronor är galet bara där.
Ja.
Men att sen är frågan om han gjorde fel här med tanke på att det var för en fint ändamål.
Ja, han ska, men liksom alltså, han försöker ju hassla dem, så är det ju bara. Alltså, det var, ja, gjorde han ju medvetet, så ja, han har gjort fel.
Ja.
Alltså,
ja,
där får man ju fatta, vad fan, det är bara människor som jobbar, liksom, det är inga datorer.
Men han försökte ju samtidigt, ja, men det är ju inte meningen att någon ska få sparken, jag lämnar tillbaka sakerna, men då är skadan var redan skedd. Då har han ändå gjort vad han kan.
Ja, men det har han.
För det stod ändå styck på prislappen. Då var det ju det som egentligen ska gälla, liksom.
Ja, precis. Hallå, jag kom på en sak. Ja. Ska vi inte öppna en matbutik och slå ut Willys? Fatta vilka miljardärer vi kan bli. Fast vi ska heta Billys.
Det är fint rent taget. Vi får heta Lillys.
Lillys.
Råkade mörda min flickväns katt. Det här är en liten hemsk historia som skedde för ungefär ett år sedan. Jag är en kille på 22 och har jag tillsammans med min flickvän Lisa på 21. För ungefär 1,5 år sedan bestämde vi att vi skulle flytta ihop. Jag bodde hos mina föräldrar och Lisa hade en egen lägenhet. Det blev därför en självklarhet att det var hos henne jag skulle flytta in. Jag ska erkänna att jag blev lite curlad av mina föräldrar och kunde knappt städa, laga mat, diska, tvätta och så vidare. Jag hade dock viljan att lära mig att göra allt i min makt för att bli bättre. När jag flyttade in hos Lisa hade hon en katt. Det var en sån sphinx, tror jag det kallas. En sån där naken katt som ser ut ungefär som en stor rynkig pung. I alla fall, jag kunde absolut ingenting när det kom till att sköta ett hushåll, men jag ville lära mig. En dag när Lisa var på jobbet och jag var ledig så tänkte jag att jag överraskar henne genom att storstäda lägenheten. Så jag dammsög, moppa, diska, tvätta fönster och bytte även sängkläder trots att jag knappt vet hur en tvättmaskin fungerar. Jag lyckades få igång tvättmaskinen på ett program som i alla fall började snurra. Sen tog jag tag i resten av lägenheten. När maskinen var färdig så var ju sängkläderna dyngsura och därför skulle jag torktumla allting. Jag stoppar in kläderna i torktumlan, men precis innan jag ska köra igång maskinen plingar det på dörren och en granne frågade om han kunde låna lite mjöl. Inga problem. 5 minuter senare gick jag till torktumlan och stängde luckan och körde sen igång den. Maskinen lät lite så jag stängde till toaletten och fortsatte städa. 3 timmar senare börjar torktumlaren pipa och jag går in för att ta ut sängkläderna när mitt hjärta bara stannar. Jag har totalt missat att hennes katt hoppat in i maskinen. Antagligen skedde det när jag gav grannen mjölet och när jag kom tillbaka så var jag inne och försöka få igång liksom allting. Så jag dubbelkollade aldrig trumman. Vem tusan kollar om det finns en katt i maskinen innan man kör igång? Jag tog med katten till veterinären i området och betalade honom för att få katten bortforslad. Sen hittade jag på en historia till Lisa om att jag glömt stänga dörren och att katten måste rymt. Det har passerat ett år nu och hon vet fortfarande inte sanningen. Hon älskade verkligen katten, men jag har inte mage att erkänna nu. Och det har gått så lång tid. Vad tycker ni att jag ska göra?
Nej, jag tycker att du ska säga att du torktumlade hennes katt till döds.
Nej.
Jag vill också ha en Sphinx.
Jag vill också torktumla en katt.
Nej, men det är min drömkatt. Jag älskar Sphinx. Det är min drömkatt.
Ja, men det är en sån här naken katt.
Och det är en dröm, det är en stor dröm jag har.
Ja, och det trodde jag skulle tåla dem, men det gjorde jag inte.
Nej.
Nej. Alltså här, jobbigt. Han har ju dragit det så långt så han har verkligen satt sig i skiten.
Han skulle ofta egentligen... han går runt, alltså det har gått ett år, han behöver inte ha någon ångest idag.
Nej, men det är samtidigt en hemlighet. Jag vet ju själv i vårt förhållande till exempel, om jag håller någon sanning undan från dig så mår jag jättedåligt inombords. Till exempel, skulle jag ha mördat din katt, jag skulle aldrig ha mage med, eller jag skulle kunna göra det, men jag skulle må så dåligt hela tiden tills jag erkänner. Och desto längre tid det gått, desto längre tid liksom, desto värre blir det att erkänna. Han gjort det svårare för sig själv. Han skulle ju bara sagt som det var. Shit, förlåt, förlåt.
Alltså
det...
Ja, han skulle sagt som det var från början. Ja, jag råkat katten har krypit in i torktumlaren, så jag råkat torktumla karln. Ja,
nu går ju hon ändå omkring med hoppet om att han en dag katten kommer tillbaka. Men det lär ju inte hända.
Fast en Sphinx rymmer inte och kan komma tillbaka för någon som snor den katten direkt.
Ja, men de är jättedyra.
Ja, och fina och gulliga. Och nej, alltså, ser som en ping.
Ja, men de ser ungefär ut som en testikel.
Ja,
och så är det så här,
en rynkig
testikel. Men jag ser de där Sphinx-katterna. Jag tror att många där ute inte vet vilka katter man menar. Men om man säger så här... Kairo, Egypten, alltså en egyptisk katt. De har ganska lång hals. Jättefina. De är, har ingen päls.
De är ståtliga.
Ja, men de, katter är hemska alltså. De är riktigt hemska.
Jag vill ha en Sphinx som vi kan döpa till Roger.
Roger? Skulle din nästa katt heta Roger?
Ja, jag tycker Roger är ett fint namn.
Den får du köpa om vi skiljs.
Okej då, ska vi skiljs?
Imorgon.
Okej.
Anmälde kollega för tjänstefel. Hej Christian och Doris. Jag sitter på jobbet 3:30 när jag skriver det här och eran podd i lurarna hjälper mig faktiskt att ta mig igenom mina 12 timmars arbetstid på nätterna. Jag är en kille på 27 år och jobbar heltid som ordningsvakt. Jag älskar mitt jobb, att få vara ute bland människor och hjälpa folk som behöver det. Det är verkligen en underbar känsla när man har fått göra någon annans liv bättre, även fast det ibland tyvärr händer att man måste ta in med hårdhandskarna och tvingas använda våld. Ja, det är en del av jobbet och i helheten så är det ett väldigt roligt jobb. Nu till baksidan av mitt arbete. Eftersom jag har det jobb jag har så får jag ofta höra av mina vänner och nära och kära att mig får du slänga ut från krogen. Eller vi känner ju varandra så du kan väl se mellan fingrarna. Mitt svar har då alltid varit nej. När jag jobbar så kommer jag måste sköta mitt jobb som jag ska göra. Jag kan inte se mellan fingrarna eller inte välja att slänga ut någon från ett ställe bara för att jag känner personen. Det skulle verkligen inte se bra ut och jag har förklarat att om nu till exempel jag skulle stöta på mina vänner ute på stan när jag arbetar så är det samma regler för dem som för alla andra. Om de väljer att gå ut på stan och inte sköta sig när de vet att jag jobbar så är det bara respektlöst mot mig att de tvingar mig att till exempel nu behöva ingripa på en nära vän som för övrigt har hänt. Nu till min historia. Jag och en kollega jobbar på en känd motorfestival. Det är väldigt mycket folk och mycket fylla. Det är alkohol inblandat och det är mycket bråk och stök tyvärr. Vi får syn på ett gäng som har hamnat i slagsmål med varann och vi springer fort dit. Jag är mycket snabbare än min kollega och kommer först fram till platsen. När jag kommer fram står folk i en stor klunga och i mitten är det två stycken som slåss för full kareta. Jag får tag i den ena killen och sliter honom åt sidan samtidigt som jag knuffar bort den andra så han ramlar till marken. Killen jag tog tag i först och som fortfarande står på benen vill snabbt till honom på marken för att börja slåss. Men jag får tag i honom och jag lägger honom fort på marken och belägger honom med handfängsel för att få kontroll på honom. När jag vänder mig om för att se vart min kollega är någonstans ser jag att han står och pratar med den andra killen. Skönt, tänker jag. Nu är allt under kontroll. Jag kallar på polis och håller koll på den killen jag brottat ner. När jag tittat bak ännu en gång ser jag att den andra killen är på väg bort från platsen. Jag vrålar till min kollega att den andra killen måste hållas kvar i väntan på polisen så de får göra en undersökning av vad det är som har hänt. Min kollega tar mig då åt sidan och säger att han känner den där killen och att det är nära vän till honom. Jag vill inte att han ska hamna i trubbel med polisen, så jag sa åt honom att ta sig härifrån. Jag blev vansinnig och frågade om han var helt jävla dum i huvudet. Strax därefter kom polisen och jag överlämnade den killen jag hade gripit och förklarade vad som hade hänt. Jag sa även att den andra killen som var inblandad hade stuckit och att det gav ett signalement på honom. Polisen frågade min kollega, som också hade kunnat förklara hur han såg ut, i vilken riktning han försvann, men han nekade och sa att han inte hade en aning. Jag brann av på alla cylindrar och sa som det var att han visst visste och lät så eftersom de kände varandra. Polisen skällde ut honom och nu har han blivit av med sitt tillstånd att jobba som ordningsvakt och nu skyller allt på mig. Jag gjorde fel som sa som det var. Har även fått höra från andra kollegor att jag är en idiot som kastat en kollega under bussen, men gör ditt jobb ordentligt eller sluta med det. Ja, jag bryr mig inte. En dålig ordningsvakt mindre på gatan i alla fall, så jag är nöjd ändå. Tack för en grym podd. Ha det bäst.
Det här var då en tittarhistoria som vi då fått inskickad av en kille som helt enkelt är ordningsvakt. Och här anser jag att han gjorde helt klart rätt.
Ja.
Tänk om alla där ute skulle liksom ta hänsyn till någon man känner eller någon familj. Alltså så här, det är ju svårt, men samtidigt om man tar ett sånt public service jobb där du jobbar som ordningsvakt eller polis eller oavsett vilket yrke det är, så måste man ändå skilja någonstans privat och jobb.
Ja, precis.
För det kan ju liksom bli väldigt, väldigt fel om man släpper iväg en. För då måste du släppa iväg alla. Och då är det helt plötsligt ingen polis. Då är det liksom...
Jag tycker han gjorde jättebra, så skit i han.
Ja, anmäl den där jäken. Alltså...
Ja, han vart ju av med tillståndet, så att det är ju bra.
Ja, det var bra. Men egentligen ska det bli mer följder än så. För alltså att göra sådana där grejer. Alltså, som ordningsvakter ska man kunna lita på. Polis ska man kunna lita på. Att de inte gör sådana här grejer.
Mm.
Och jag kan själv tänka mig in i situationen om det är en vän eller familj. Alltså, det är ju jobbigt läge. Det är ju inte lätt.
Nej.
Men samtidigt så har man ju ett jobb som krävs att man liksom isidosätter sina personliga åsikter och gör vad som är rätt.
Ja, precis.
Och jag kan också tänka mig så här att det är väldigt svårt för vissa som blir poliser eller ordningsvakter och sånt, just med sådana som man har någonting gemensamt med.
Och så är det ju.
För jag har till exempel hört en historia här i Norrköping. Alltså vi är ju då halvchilenare, både jag och Doris. Våra pappor är från Chile, våra mammor är svenska.
Mm.
Men då har vi hört om det var en chilenare här i Norrköping som var polis. Och problemet där var ju att när han var examinerad och började jobba här i Norrköping, så var det liksom så fort han haffade en annan chilenare, så vart de bara, men kom igen, vi är båda chilenare. Eller
ja,
så här.
Vi känner varann.
Ja, och det i sin tur gjorde att han ändå liksom körde. Alltså han gjorde inga undantag.
Nej.
Och det i sin tur ledde ju till att de, alltså så här, hotade honom privat för att han gjorde sitt jobb.
Mm.
När det är så att du inte kan sköta, det spelar ingen roll om du har en kompis som är polis eller ordningsvakt. Sköt dig för fan.
Ja, precis.
Nej, så det är ändå, jag anser att han här har ju helt klart inte gjort någonting fel.
Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker han gjorde helt rätt.
Och den där killen som släppte iväg den andra killen gjorde fel. Och så tycker jag ärligt talat att du ska ta skita i vad dina kollegor säger.
Ja.
För att du svor din ed.
Exakt.
Och du höll din ed.
Stå på
och nu den. Kom det in så här, heroisk musik. Jag tänker lite så här, Highlander heter det filmen där.
Jag tänker så här, na 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 na.
Ja, så episk YouTube-musik.
Na, 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 na.
Jag tror det är knappt att jag hänger med på vad du nynnar.
Jo, men vänta då. Na, 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 na,
na, na. Jag känner att det börjar bli dags att avrunda här, kära vänner. Är det så här att du kanske har något dilemma, någon historia eller
någon bekännelse?
Ja, bekännelse.
Ja, alltså skicka in, alltså bomba oss. Det är så jäkla kul att läsa.
Skicka in till Drama och Intriger, precis som podden heter, Drama OCH Intriger @hotmail.com, så kanske vi tar med din historia i nästa podd. Stort tack för att ni lyssnar, kära vänner. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
06:00. Puss och kram.